Härligt att se er allihop. Robin heter alltså jag, för er som inte känner mig. Jag har förmånen att få vara pastor i den här församlingen. Jag ser också väldigt mycket fram mot lördag nästa helg när Daniel Alm kommer hit. Har jag sett fram emot i ungefär ett år sedan det blev klart. Jag tänkte att jag hade framförhållning när jag hörde av mig till hans sekreterare för ungefär ett år sedan och frågade om Daniel hade några lediga söndagar till nästa höst, alltså i höstas. Tänkte nu ändå ute i ganska god tid och vid den här tiden frågade om hösten. Och då sa han att vi brukar boka ungefär 1,5 år i förväg. De flesta söndagarna 2018 är redan fulla, men om ni kan ta en lördag så kan det gå att hitta någonting. Så vi bokade in en lördag ett år fram i tiden och nu är vi där. Första gången jag träffade Daniel så skrev jag min C-uppsats på Örebro Missionsskola. Jag gjorde en uppsats om de 5 tjänstegåvorna i Efesierbrevet 4 och intervjuade ledare för flera olika samfund i Sverige om hur de ser på de här gåvorna och inte minst den apostoliska tjänstegåvan. Och när jag skulle träffa Daniel så var vi i process av att komma hit till Kungsbacka, så jag visste att det kan bli så att vi blir pingstpastorer och att det här är min nya ledare, så att jag var lite extra nyfiken. Och jag kom hem till Sara efter den där dagen på Daniels kontor och sa: Sara, alltså Daniel Alm, vilken man, vilken ledare, det är en man som man kan följa. För så kände jag efter att ha haft en timme med honom, och är väldigt glad att han kommer hit på lördag kväll. Så hoppas att ni sluter upp, prioriterar att vara här, det kommer bli en fantastisk kväll tror jag. Nog om det. Den här veckan har vi haft bönevecka. Eller hur? Och det har varit så härligt tycker jag att få avsätta extra tid att få be för vår församling, för vår stad, för vårt land, för vår värld, och bara få avsätta extra tid att umgås med Gud. Vi har haft bön här i kyrkan varje morgon, varje kväll, och det har känts väldigt gott tycker jag. Jag hoppas oavsett i vilken utsträckning du har haft möjlighet att vara med att du känner dig inkluderad i de böner som har betts på den här platsen. Och jag har känt så här flera gånger när vi har haft de här bönesamlingarna, så har jag känt efteråt lite den här känslan som man kan ha när man har utfört ett arbete. Ni vet, om man har varit några stycken som har burit en tung soffa eller någonting annat tungt, ett piano eller någonting, så kan man känna efteråt, ja men vi har uträttat någonting. Vi har gjort ett jobb. Och så har jag faktiskt känt efter de här bönesamlingarna. Vi kan inte riktigt se det, vi kan inte riktigt ta på det, men på något sätt känns det som att någonting har flyttats. Vi har fått vara tillsammans och utföra ett jobb. Och det är ju spännande. Och vad det innebär det vet vi inte nu, men jag tror att vi kommer att få se vad det får betyda för vår församling och för vår stad och vårt land framöver. Och det har varit gott som sagt att bara att få ta extra tid att vara med Jesus. Och jag har känt så här att min bön för mitt eget liv och för vår församling är att det här inte bara skulle vara en tillfällig flamma som blossar upp i början på ett nytt år, en ny termin, utan att det skulle få vara ett avstamp som får sätta en ton för det här året, att vi får fortsätta att söka honom, att vi får fortsätta att leva nära honom. Amen. Okej. Okay. Helt underbart tycker jag att få höra Stefans vittnesbörd. Vilken Gud vi har. Och jag känner så här, jag vill aldrig tröttna på att höra om vad Gud gör. Jag vill aldrig tröttna på att höra vittnesbörd om helanden eller om andra saker som Gud gör ibland oss. För det är så fantastiskt. Det är ju precis som Roland sa, det är ju det handlar om. Att Gud är på riktigt, att han gör saker ibland oss. Jag tror att när vi hör om vad Gud gör så behöver det få göra någonting med oss. Och det är lite det jag vill tala om idag. Att vad gör det med oss när vi hör om vad Gud gör? Jag tänker så här att vi lever i en tid där vi möts av så många olika budskap hela tiden. Varje dag kommer det tusentals olika budskap och information emot oss. Och det kan vara ganska svårt att veta vad man ska göra med allt som kommer emot oss. Och det är lätt att vi tar in saker, men vi tar ändå inte riktigt in det, utan vi lämnar det och går vidare. Till exempel kan man sitta och titta på nyheterna en kväll och man hör om lidande och hemskheter i världen, men det gör liksom ingenting med mig egentligen, för att jag vet inte vad jag ska göra med det, och jag är så fullmatad av information att det blir liksom att jag går vidare utan att det har gjort någonting med mig på djupet. Och så tror jag att det är lätt att det också blir när vi hör om vad Gud gör. Eller vi hör en predikan, när vi läser Guds ord. Vi tar in, vi hör det, men vi är så fullmatade av intryck att det är inte säkert att det verkligen gör någonting med oss. Utan det är lätt att vi går vidare ut som om ingenting har hänt. Är det någon som har känna igen den upplevelsen? Men jag tror att det är viktigt att när vi möter och ser Guds handlande ibland oss, eller när vi hör om vad Gud gör, som till exempel idag vi hör det här fantastiska vittnesbördet, eller andra vittnesbörd vi hör här i kyrkan, så tror jag att det är viktigt att det får göra någonting med oss. Kan jag få den fjärrkontrollen där? Jag har blivit glömsk. Det behöver få göra någonting med oss. Jag har ett par saker som jag tror det är viktigt att vi tillåter att de här sakerna får göra i våra hjärtan. Och en av de sakerna tror jag att det behöver få väcka vår vördnad och tillbedjan. Vördnad är ett fint ord tycker jag. Men det är ett viktigt ord också. Vi kan läsa i första Mosebok 28. Bakgrunden är att det handlar om Jakob. Bakgrunden är att Jakob, han är på flykt. Han har lurat sin bror, han har lurat sin far och liksom myglat till sig välsignelsen som hans bror skulle haft. Och för detta så tvingas han fly från sin familj, och han kommer till en plats där han slår läger för natten. Och på den här platsen så visar sig Gud för honom i en dröm. Och vi läser om vad som hände sen i första Mosebok 28. När Jakob vaknade upp ur sömnen sa han: Herren är verkligen på denna plats, och jag visste det inte. Han greps av fruktan och sa: Hur helig är inte denna plats? Det måste vara Guds boning. Här är himlens port. Tidigt på morgonen steg Jakob upp, och han tog stenen som han hade vilat sig mot och reste den till en stod och hällde olja över den. Och han kallade platsen Betel. Tidigare hette denna stad Lus. Jakob var först inte alls medveten om Guds närvaro vid det här tillfället. Han hade en tro på Gud, men vid det här tillfället så var han helt uppslukad av allt annat som hade hänt och den situation han var i. Han hade inte en tanke på Gud i den här stunden. Men när det går upp för honom genom den här drömmen att Gud är på den här platsen, Gud är nära mig just nu, så står det att han grips av fruktan. Och det kan ju tyckas lite märkligt. Han grips av fruktan, och sen reser han den här stenen till ett altare där han tillber Gud. Och någonstans tror jag att när vi konfronteras med att Gud är på den här platsen, Gud rör sig ibland oss, så är en naturlig och nödvändig reaktion är fruktan eller vördnad och tillbedjan. Ett ord som vi kanske talar för lite om ibland, det är ordet gudsfruktan. Och det handlar inte om att vi är rädda för Gud, men det handlar om en vördnad och en respekt inför vem han är, att han är helig, och en vilja att leva heligt därför att han är helig. Och vi kan se ett liknande mönster när lärjungen Petrus möter Jesus för första gången. Petrus var en fiskare, och han har vid det här tillfället varit ute och fiskat hela natten med sina vänner utan att få ett enda napp. Och så kommer Jesus och säger: men jag hänger med ut, vi provar en gång till. Och han säger åt dem att prova att lägga ut näten på andra sidan båten än vad ni gjorde innan. Det är en teknik som rent logiskt inte borde ha någon större effekt, gör någon större skillnad, för båten är inte så bred att det blir någon större skillnad. Men det som händer är att de får en väldigt stor fångst. Många av er känner till berättelsen. Och när Simon Petrus ser detta mirakel, så kan vi läsa om hans reaktion också. När Simon Petrus såg detta föll han ner vid Jesu knän och sa: gå bort ifrån mig, Herre. Jag är en syndig människa. Han och alla som var med honom hade gripits av bävan inför fångsten de hade fått. Även Jakob och Johannes, Zebedeus söner, som fiskade i lag med Simon. Men Jesus sa till Simon, var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor. Då drog de upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom. Så när Petrus ser det mirakel Jesus gör, så grips han av samma bävan som Jakob. Och i ljuset av Jesu helighet och storhet så ser han sin egen litenhet och sin synd. Och säger, Jesus, gå bort ifrån mig, jag är inte värdig. Men det som är så skönt tycker jag, det är att Jesus svarar inte, ja Petrus, du har rätt. Det är nog bäst att jag går bort ifrån dig, för du är alldeles för syndig. Utan det Jesus säger är, var inte rädd. Jag har en plan för dig. Jag ska använda dig. Du har fångat fisk tidigare, men nu ska du få med och fånga människor. Föra människor in i mitt rike. Fantastiskt. Men jag tror att den här platsen av att ibland få drabbas av att Gud faktiskt är helig, av vördnad inför honom och tillbeden inför honom, den behöver få finnas i våra liv. Det vi bara konstaterar, Gud, du är helig. Och vi vill aldrig ta dig för givet. Vi vill aldrig ta för givet att du är ibland oss, att du rör dig ibland oss. Så mötet med Gud och vad Gud gör bland oss behöver få väcka vår vördnad och tillbedjan. Det behöver också få väcka vår längtan och hunger, tror jag, efter mer av Gud. David skriver så här i psalm 63. Gud, du är min Gud. Tidigt söker jag dig. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig. I ett torrt och törstigt land utan vatten. Så söker jag dig i helgedomen för att se din makt och härlighet. Din nåd är bättre än liv. Därför ska mina läppar prisa dig. När man läser den här texten eller liknande texter som finns i Bibeln, så går det ju inte annat än att slås av den intensiva längtan David har efter Gud. Min kropp längtar efter dig. En längtan efter Gud som liksom känns i kroppen. Din nåd är bättre än liv. Smaka på de orden. Din nåd, att få erfara din nåd och barmhärtighet är mer värt än livet självt, skriver David. Jag tror att Gud längtar efter den här typen av relation med dig och mig. Bibeln beskriver relationen mellan Gud och Israels folk på många ställen som ett äktenskap. I Höga Visan beskrivs relationen mellan Gud och människa lite ett älskande par. Det är något passionerat, det är inte något kravfyllt, utan det är något som är byggt på en längtan, ett bejakande av en längtan att få vara nära den andra. En djup kärlek. Och det Jesus säger är att han kallar oss inte i första hand till att vara tjänare eller slavar, utan han söker vänner. Han bjuder in oss att vara vänner. Och jag tror att Gud idag bjuder oss att få komma närmare honom och att på nytt få törsta efter honom. Att få lära känna honom på djupet, att få utforska mer av vem han är, att få förlora oss i hans kärlek. Jag inser ganska ofta när jag läser till exempel den här psalm 63 att det är inte alltid jag känner den där längtan som David beskriver. Min kropp längtar efter dig. Inte alltid. Jag tror jag har haft perioder där jag har kunnat säga ja. Så känner jag med. Men det är inte alltid. Och någonstans tror jag att Gud alltid längtar mer efter oss än vad vi kan längta efter honom. Men jag tror att Gud bjuder oss idag in i någonting. Och den här längtan efter Gud, det tror jag, det är ingenting som vi kan liksom pressa fram. Det är ingenting som vi kan bestämma med hjälp av ett nyårslöfte eller liknande. Och min poäng här är inte att ge någon dåligt samvete på något sätt. Men min erfarenhet är att det är någonting som, ja, vi kan inte pressa fram det, Men vi kan öppna oss för det. Vi måste säga: Jesus, här är jag. Fyll mig på nytt. Rör vid mig igen. Tänd din eld i mig en gång till. Och min erfarenhet är att det är en bön som Gud är mer än intresserad att svara på. Han längtar efter gemenskap med dig och mig. Han längtar efter att få bo i oss och att våra liv ska få vara en plats där han verkligen får, att vi får härbärgera hans närvaro, hans härlighet. Andra krönikeboken 16 säger att Herrens ögon sveper över hela jorden för att stärka dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. Herren söker aktivt efter människor som vill göra plats, som vill ge sig hän och säga: Gud, jag vill att mitt liv ska handla om dig. Jag vill att du ska få fritt utrymme att leva genom mitt liv. Efter människoliv där han kan bo. Så mötet med Guds handlande får väcka vår vördnad och tillbedjan. Det får väcka vår längtan och hunger efter att lära känna honom. Och jag tror också att det får väcka vår tro och vår aptit. Jag ska förklara vad jag menar. Ett vittnesbörd är en proklamation av vad Gud har gjort. Men det är också en proklamation av vem Gud är och vad han gör och vad han vill göra. Och jag tror att när vi hör om vad Gud gör, så vet vi också att han är mer än villig att göra det igen. Och därför tror jag att ett vittnesbörd om vad Gud gör behöver få väcka vår tro att han vill göra det i mitt liv också. Han vill göra det i min väns liv, i min familjs liv också. Och få föda en tro och en förväntan att det här är vår Gud. Det här är vem han är, det här är vad han gör. Och jag tror att vi som individer och som församling behöver ha en aptit för det övernaturliga. En aptit för att se Gud verka. Jag vet inte hur det är med dig, men när jag hör Stefan berätta om det under Jesus har gjort i hans liv, så får jag en aptit på att få se mer. Jag vill se det igen. Jag vill se mer av. Jag vill se Jesus göra under mer och oftare ibland oss. Och när Nya Testamentet beskriver Jesu liv och hans tjänst och verksamhet, så beskrivs den så här i Matteus 4. Jesus vandrade omkring i hela Galileen och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet om honom spred sig över hela Syrien och man kom till honom med alla som led av olika sjukdomar och plågor, besatta, månadssjuka och lama, och han botade dem. Vi har närmat oss årsmötestider i församlingarna runt om i vårt land, och det innebär att vi nu är i en tid där vi skriver vår årsberättelse, där vi berättar om vår församlingsverksamhet och vad vi har gjort under det här året. Och jag tänker så här, det här som vi läser nu skulle kunna vara årsberättelsen för Jesu verksamhet. En slags sammanfattning av vad som har hänt det senaste året. Vi har vandrat omkring, vi har predikat evangeliet om Guds rike och vi har botat sjuka. Alla olika möjliga former av sjukdomar och plågor, besatta, månadssjuka och lama. Min poäng är att under och mirakel är en betydande del av Jesu tjänst. Det är inte allt han gör, men det är en ganska stor del av det han gör. Ett av de främsta kännetecknen på hans tjänst var att människor som kom till Jesus blev botade. Det var så. Och när Jesus sänder ut sina lärjungar på praktik, så ser det väldigt liknande ut. När han ger dem deras arbetsbeskrivning. Han skickar ut lärjungarna två och två på en tid av praktik. Och så ger han dem en arbetsbeskrivning som ser ut så här. Där ni går fram ska ni predika. Himmelriket är nära. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. I samma typ av programförklaring som vi läste om i Jesu årsberättelse. Om ni är okej med att jag använder den termen. Innan Jesus lämnade lärjungarna så kommer det en gång till i Markus 16. Jesus säger så här som ett av hans sista ord till lärjungarna: dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål. De ska ta ormar med händerna, och dricker de något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Så att människor blir botade från sjukdomar och krämpor var och är fortfarande en central del av Jesu gärning på jorden. Det är fantastiskt. Därför att han är god, kärleksfull och mäktig. Det är viktigt, tror jag, att säga att det är motivet till att Gud gör de här sakerna. Det är att han är god. Det är att han älskar. Han vill inte att någon ska lida. Han älskar, han är god. Det är inte det enda Jesus gör. Det är inte det enda som ligger på agendan. Men det är inte heller en bisak. Det är inte ett tillägg endast för karismatikerna. Och som församling så är vi Kristi kropp. Och som Kristi kropp så är vi kallade att likna Jesus. Att se ut som honom. Och då tror jag att vi behöver ha tid och utrymme och aptit för att Gud botar de sjuka ibland oss. Kan jag få ett amen på det? Jag fick några stycken. Bra. Jag har tänkt så här att vi ska ta en stund och praktisera detta nu. Och om det är så att det är någon som behöver förbön för något i sin kropp, så ska vi ta lite stund för det. Jag skulle vilja att vi börjar med att stå upp, om det är okej. Så blir det lite lättare det vi ska göra nu. Så tar vi en stund och bara välkomnar den helige ande. Han är ju här, men vi får fästa vår blick på honom. Vi har lyssnat in innan mötet, så har vi lyssnat in efter kunskapens ord, frågat Gud: vad vill du göra idag? Är det någonting som speciellt som du vill visa oss att du vill bota idag? Jag tänker att när vi tar en stund nu i bön, så lyssna gärna in du också. Och om du upplever att du får ett kunskapens ord som gäller helande, så är du välkommen att komma fram till Roland här framme. Så kommer han också att leda det, så att alla får möjlighet att dela det då. Det är okej. Mm. Herre, vi tackar dig för att du är så god och så stor, Herre. Och vi vill att du ska få vara dig själv ibland oss. Tack att du är densamma igår och idag. Tack, Herre, att du väger sanningen i livet, och du är vår läkare, Jesus. Vi tackar dig för att du gör under idag. Vi tackar dig för det mirakel vi fick höra om idag, hur du har botat Stefans syn. Det är helt otroligt, Gud. Vi älskar dig. Vi ärar dig, och vi välkomnar dig nu, helige ande, att komma och röra dig bland oss. Vi vill ge dig utrymme. Och vi vill öppna våra öron att lyssna till dig, om du vill ge oss ytterligare något kunskapens ord för den här stunden. Vi tar en liten stund och lyssnar in den helige andes röst. Om det är så att du upplever ett tilltal om ett kunskapens ord för helande, så är du välkommen att höra dig framåt mot första bänk här, och där Roland kommer ta emot dig. Men dröj inte för länge, utan gör det nu i sådana fall. Vänta några sekunder till. Okej. Okay. Men vi lyssnade i alla fall in lite innan gudstjänsten, och då upplevde vi att det är någon som har problem med sin nacke som Gud vill bota idag. Vi upplevde också att det finns någon som har smärta i övre delen av ryggen mellan skulderbladen, som vi tror att Gud vill röra vid. Vi tror att det finns någon som har problem med sin näsa. Dels mycket näsblod, men också svårigheter med andningen genom näsan. Och vi fick också ett ord om problem med handen. Höger hand, tror jag. Svårigheter att använda handen, och liksom kramper i handen, att inte kunna använda fingrarna ordentligt. Häl fick vi nu också. Problem med hälen. Men om det är så att du känner igen dig i några av de sakerna som vi just räknade upp, eller om du har något annat som du idag vill ta chansen att få förbön för, så vill jag be dig att lyfta en hand. Det går upp ett antal händer över hela rummet. Håll gärna era händer uppe. Så gör vi så att ni som inte lyfter er hand, ni hittar någon omkring er som har sin hand uppe. Så ska vi tillsammans be. Det är som Roland sa, det spelar ingen roll vem det är som ber, utan vi har alla Guds ande i oss. Så det får vara lite rörelse i lokalen. Hitta någon som har din hand uppe. Du som har din hand uppe, när du har någon runt dig som ska be för dig, då går det bra att ta ner handen. För att det här ska fungera är det viktigt att vi fortsätter att lyssna på mig och mina instruktioner så att det flyter bra. Har alla någon som ber för dem nu, av de som lyft sin hand? Är det någon som har sin hand lyft som inte har någon som ber för dem? Nej. Vi tror också att det finns någon som har problem med magen och smärta i magen. Gör så här nu, ta reda på vad det är för typ av problem som ni ber för. Det behöver inte vara en lång redovisning av hela medicinska historiken, utan bara kort vad det är vi ska be för. Och när ni vet vad det är vi ber för, så kan vi kort stund be. Herre, vi tackar dig för att du är här, Jesus. Tackar dig för att du är den som gör under, och vi inbjuder dig, heliga ande, att verka bland oss. Vi talar till smärta att gå i Jesu namn. Vi talar till sjukdom att gå i Jesu namn. Vi talar till ryggar att bli hela. Vi talar till nackverk att gå i Jesu namn. Vi talar till näsblod att upphöra i Jesu namn. Härligt. Då gör vi så här. Ni kan avsluta i bön för nu. Ni som har fått förbön, om det är möjligt att redan nu märka någon skillnad, så prova gärna. Om det är så att du har haft ont i ryggen till exempel, prova gärna att röra lite så att du märker om det är någonting som har hänt. Undersök din kropp så långt det är möjligt. Är det någon som märker någon skillnad av ni som fått förbön? Jag vet inte om alla hör mig ordentligt. Är det någon av alla som fått förbön som märker att någonting händer i kroppen när vi ber? Inte? Då ber vi en gång till. Tack Jesus. Vi tackar dig för den du är och det du gör. Vi välkomnar dig att röra vid våra kroppar. Vi öppnar våra hjärtan och våra kroppar för dig, Herre. Kom helig ande. Vi tar emot från dig. Okej, varsågoda och prova en gång till och känna efter om du märker någon skillnad. Det är viktigt när vi ber att vi också kollar om det är någonting som har hänt, så vi vet. Är någon som märker någon förbättring? Här var i alla fall, ja, men det var ju bra. Amen. Du är inte lika stel längre i nacken, vad härligt. Amen, tack Jesus. Tack Jesus. Okej. Bra jobbat hörni, varsågoda och sitt. Det finns en berättelse i Bibeln om när Jesus kommer till en damm där människor ligger och väntar på att vattnet ska komma i rörelse vid Betesda-dammen. För man trodde att man kunde bli helad genom att gå ner i det här vattnet. Många människor där, står det. Och Bibeln berättar om att Jesus går fram till en av dem som är där och botar honom. Och säger, ger honom till och med, han var blind om jag minns rätt nu, och säger att gå gå in i byn och där kommer du, på vägen kommer du bli botad. Ungefär så, ni känner igen berättelsen. Jag har tänkt på den där berättelsen, att om det hade hänt idag, då hade vi läst i kvällspressen om alla de människor som Jesus inte gick fram till den dagen. Det hade varit liksom målande reportage. Jesus gick förbi mig, hade rubrikerna varit. Men Bibeln har inte det perspektivet, utan Bibeln berättar om den person där Jesus gjorde ett mirakel den dagen. Och jag tror att ett bibliskt perspektiv, en biblisk världsbild, är fokuserad runt vad Gud gör. Och det tror jag är viktigt när vi gör det här också. Vi bad för många människor. En person blev helad, vad vi vet. Det kan säkert vara fler som märker senare att de också blev botade. Men vad är det vi tar med oss från det? Jag hoppas att vi kan glädjas och ta med oss att det var en person som blev botad. Ja. Och sen tror jag. Jag tänker inte sluta predika om helande. Jag tror det här är någonting som vi ska erövra som församling och gå efter. Det är för att vi vill likna Jesus. Som Kristi kropp vill vi se ut som honom. Jag längtar efter en dag när människor blir helade bara av att komma in i den här lokalen utan att någon ens har hunnit be. Jag har varit med om det vid något tillfälle, att människor blir helade under lovsång bara. Vi är en atmosfär av tillbedjan och Guds närvaro, och så upptäcker människor att de väntar nu, jag har inte ont längre. Det är fantastiskt. Det längtar jag efter att få se ännu mer av. Jag vill avsluta med att läsa ett till bibelord. Inför den här söndagen när jag har försökt lyssna in i Gud inför den här predikan, så har jag upplevt att Gud har sagt två ord. Och det är de här orden: kom närmare. Jag tror att det är något Gud säger till mig, men också till oss som församling. Att också som en följd av den här böneveckan, att Gud säger kom närmare. Att vi får fortsätta att söka oss närmare honom. Att vi får på nytt öppna oss för vördnad och tillbedjan inför honom. Att få sjunga och törsta efter honom på nytt. Och att söka honom och det han gör. Att han får vara Gud ibland oss. Att han får göra under bland oss. Jakob 4:8 säger: närma er Gud, så ska han närma sig er. Rena era händer, ni syndare, och rena era hjärtan, ni splittrade. Närma er Gud, så ska han närma sig er. När vi tar ett steg närmare honom, så kommer han oss till mötes varje gång. Och idag så har vi möjlighet att i våra hjärtan få ta ett steg närmare Jesus. Att få säga: Herre, här är jag. Jag vill att du ska vara mitt allt, mitt begär. Den jag hungrar och törstar efter. Den enda som kan tillfredsställa mig. Jag vill inte ha min glädje i andra saker, utan bara i dig. Och Herre, kommer du över mig på nytt. Den bönen har vi möjlighet att få be idag. Vi kommer att ha en stund nu med förbön. Vi kommer förebedjare som gärna ber för dig. Och du vet på vilket av de här områden som du behöver ta ett steg närmare Gud idag. Men jag tror att Guds budskap till oss är: kom närmare. Kom närmare mig. Herre, vi tackar dig för den du är och för att du bjuder oss att få lära känna dig, att få vara dina vänner. Herre, vi längtar efter att få leva nära dig och att du ska få göra det du vill i oss och bland oss. Kom, helige Ande. Tack att du bultar på våra hjärtan just nu. Tack att du drar oss närmare dig. Tack att du visar områden där vi får släppa taget om saker och lämna oss åt dig på nytt. Och söka oss närmare dig. Vi vill gensvara på din kallelse idag. Vi vill gensvara på din inbjudan och säga ja till dig.